Jag minns en prutt. Det var jag som pruttade. Jag var kanske 7 år och den lät. Ljudlig och lång. En sån där prutt som inte går att ignorera. Som inte går att harkla bort. Som inte går att inte kommentera. En prutt som på en sekund blir elefanten i rummet om den inte neutraliseras med ett ursäkta. Eller ett hoppsan. Eller bara ett skratt. Mitt liv innehåller tusentals pruttar. Kanske 10 000-tals, jag vet inte. Kanske 100 000-tals. Någon dag ska jag räkna efter. Men de pruttar jag minns är färre. Jag minns nog bara den här. Som sagt, jag var kanske 7 år. Och den här uppmärksamhetstörstande prutten, den göd högt och klart. Vid tillfället så befann jag mig hos en äldre släkting. En mycket äldre släkting. Född i ett annat sekel än jag. Prutten hade knappt klingat ut när jag hör min äldre släktings lite stränga röst. Det där gör man på toaletten. Förvirringen hos 7-åringen var total. Menade alltså min äldre släkting att man ska prutta på toaletten? Jag kunde inte riktigt fatta hur det skulle gå till. Det var en manöver som krävde så många olika orimliga steg. Först känna att en prutt var på väg. Sen promenera till toaletten och samtidigt hålla fast prutten i stjärten. Därefter stänga toalettdörren. Och sen prutta. Jag kunde helt enkelt inte begripa hur det skulle gå till. Men jag kunde heller inte förstå varför. Var det primärt pruttlukten eller pruttljudet som skulle gömmas undan? Om det var lukten, hur länge skulle man vänta innan man kunde öppna toadörren igen? Om det var ljudet, skulle man prutta i en kudde eller dela upp prutten i småpruttar som inte nådde utanför toalettdörren? Eller var det helt enkelt hela prutteriet som skulle förnekas? I vår släkt pruttar vi inte. Var det den livslögnen som min äldre släkting tyckte att jag skulle hjälpa till att upprätthålla? Men oavsett alla de här frågetecknen så hade jag svårt att acceptera min äldre släktings påbud av ett skäl. Pruttar var ju kul. I min familj skrattade vi åt pruttar. Att gömma undan ett av livets glädjeämnen på det sätt som min släkting föreslog kändes tråkigt. Jag åkte hem från min äldre släkting, men pruttandet blev aldrig detsamma igen. Det var inte lika roligt att prutta längre. Pruttskrattet försvann. Och resten av mitt livs pruttar fick finna sig i att bli undangömda, förnekade, undanskuffade. Välkomna till Känsligt läge. Jag heter Uje Brandelius. Den här säsongen av Känsligt läge handlar om skrattet. Det hjärtliga skrattet som håller människor samman. Det hånfulla skrattet som håller människor isär och massa andra skratt. Det finns många sorter. I dagens avsnitt ska vi prata om skrattpersonerna. De där med ständigt glatt humör. De som skrattar i vardagen åt stort och smått. Och så ska vi prata om hur det känns när någon tvingar dig att sluta skratta. För att du skrattar för mycket. Och det här ska vi prata om med en person som bättre än de flesta vet hur livsavgörande skratt kan vara.
Te eller kaffe?
Jag har jättefin espresso.
Jag vill inte ha någonting faktiskt. Bara ett glas vatten.
Okay.
Jag har aldrig lärt mig dricka kaffe.
Vill du dricka aldrig kaffe?
Vi är hemma hos komikern Sinat Pirzade i hennes lägenhet i södra Stockholm. Det är en lägenhet full av färgglada möbler, saker, tavlor och tyger från golv till tak. Välstädat och ett totalt gytter på samma gång. Många av sakerna kommer från Iran, precis som Sinat själv. Sinat kokar kaffe, skär upp rulltårta och dukar fram. Jag hinner äta 3 skivor rulltårta innan hon till slut sätter sig.
Nu kör vi. Vi måste hinna för 12.30. Jag blir hämtad av Nordiska museum. Jag har en utställning där. Yes.
Har du en utställning på museet?
Ja.
Okej, okay. Då kör vi. Och jag tänkte bara börja rent kronologiskt från början.
Mm.
Kan du berätta lite grann om din barndom och vilken sorts familj du växte upp i och så vidare?
Jag har vuxit upp i en stor familj. Stor, högljudd familj från pappas sida. en väldigt, väldigt intellektuellt lite surare, olyckligare grupp från mamma som var typ aristokratiska och högutbildade. Det var så här ambivalent barndom, så att man visste inte vilken grupp ska man anamma i sitt liv. Liksom. Så.
Hade du en lycklig barndom?
Jag är lycklig i grunden. Men det har varit tufft att växa upp med mamma som har haft problem med psykisk ohälsa.
Mm.
Och pappa som var högst frånvarande, för han var en stor idrottman som var ofta bortrest. Liksom. Ja, men jag hade...
Vilken sport?
Brottare. Han var elitbrottare.
Mm.
Liksom, det finns bilder på honom här omkring. Ja.
Får gärna visa sen.
Absolut, absolut. Han var en dignitet i sin gebit. Liksom.
Okej. Okay.
Det var roligt, för att jag vill säga pappa var elitbrottare. Jag slåkade säga pappa var elitbrottare. De var väldigt imponerade i Västerbotten. Wow, det är så kallt där som man är blottare. Så man var mjukat i gats. Liksom.
Irans bästa blottare.
Ja. Ja. Säkert pappa, jag bad honom ursäkt för det.
Okej, så du hade en pappa som var väldigt rolig.
Shit, rolig. Han... På riktigt, jag skrev en novell som heter Den gladaste dödsbädden i stan. För han skrattade in i det sista tills han lämnade jordelivet.
Mm. Han var en skrattperson?
Han var en person som såg ljuset i allting.
Mm.
Det är en stor förmåga, det är en stor gåva att välja ljuset. Det är en aktivt val. Det är inte något som liksom man bara alltid fötts med. Liksom. Jag ser skrattet lite som du vet när man tittar på Peter Pan, som han hade sånt här glitter som man kunde hälla på och tänka på glada saker, så kunde man flyga.
Jaha, tingeling.
Ja, precis. Jag ser det lite glädje i själen, skrattet i oss. Ja. Lite som...
Ja, det är inte alla förenat att kunna skratta så mycket som du verkar kunna.
Ja, men jag gråter också jättemycket, så blir inte så glad.
Ni vet vilka de är. Skrattpersonerna. Eva på jobbet. Killen i kiosken. Tindras pappa. De som går med skrattgeneratorn påslagen från morgon till kväll. De som traskar genom livet med kluckande strupe och guppande axlar. De skrattpersonerna. Sinat Pirzades pappa var alltså elitbrottare i Iran och en notorisk skämtare och skrattare. Att Sinat inte fallit särskilt långt ifrån det äppelträdet, det går snabbt att konstatera. Sinat beskriver sig själv som en elva som strösslar sina skämt över andra människor och får dem att skratta. På samma sätt som Tingeling i Peter Pan strösslar med sitt magiska stoft och får människor att flyga. Jag frågar henne, varför är det så viktigt för dig att få människor att skratta? Varför skämtar du så mycket?
Jag måste fakturera dig. Jag kör stand-up för det helt gratis. Det här är inte okej. Okay. Jag ska ringa till fackförbundet.
Ja, då var det precis det jag menar.
Ja, jag har det. Jag vet inte. Pappa var likadan.
Ja.
Min pappa kunde bli så här när folk satt och var jätteallvarliga i rummet. Han kunde komma och sagt och han brickade bakom sig. Kastade rakt på mattan och alla blev skiträdda. Och vissa skrattade, vissa svor på honom och han skrattade och alla blev... Han ändrade stämningen. Han var liksom brytpunkten med sin bricka på det här.
Han tappade en bricka på golvet som ett...
Bara för att folk ska bli rädda och hoppa och liksom, vad händer då?
Okej. Okay. Men alltså, när jag sitter här och pratar med dig, vi har aldrig träffats förut och Nej. Du kan vara den mest skrattade person som jag träffat i hela mitt liv, tror jag. Var liksom...
På riktigt?
Ja, men alltså, du skrattar ju hela tiden.
Jag vet, när jag kör stand-up, jag skrattar själv också.
Okej. Vart ska intervjun ta vägen?
Behövs inte ta vägen. Vi bara fortsätter tills det slutar.
Men Sverige, där är ett helt nytt regelsystem för när man får skratta och inte skratta.
Yeah.
Hur navigerar du i det?
Jag har fortfarande inte navigerat. Jag gör bort mig dagligen. Det går inte liksom. Alltså, nej. Nej.
Berätta om vad är knepigast?
Knepigast är liksom att jag kan få skrattanfall när jag minst anar. Det är liksom som en epilepsianfall nästan. Liksom. Med all respekt för folk som har epilepsi, men den bara kommer. Men det kommer liksom, och jag bara tänker så här, tack och lov jag bor i Sverige, ingen kommer slå mig på huvudet i alla fall. De kommer blänga på mig och de kommer tycka jag är tramsig, men ingen kommer slå mig i alla fall, förhoppningsvis. Om ni slår mig så kastar mig tårtor, jag gillar chokladtårta. Mm. Och gärna laktosfritt för jag är allergisk.
Bestraffningsmetoderna i Sverige för att skatta på felställ är ju mera subtila kanske. Men de finns ju ändå där. Och hur liksom, vilka regler fick du lära dig? Liksom?
Alltså det finns många regler när det gäller liksom skrattetiketten i vårt land. Och som också skiljer sig från samhällsskikt och från grupper. Jag tycker man skrattar lite mera hejdlöst bland de människor man känner sig trygg med.
Mm.
Trygghet, skratt.
Mm.
Sinnat har varit en skrattperson hela sitt liv. Men att vara en skrattperson i den religiösa diktaturen i Iran kunde vara livsfarligt. Och regimens regelverk nådde långt in i familjen.
Ja, det var liksom, jag vuxit upp med 5 brorsor. Så när vi var själva, det var helt okej. Men när vi kom bland folk, det var då jag fattade inte det här. Övergången var så snabbt. För att jag klättrar i träd, jag pratar med mina bröder, jag kan en massa brottning. För jag, pappa var en sån som lärde mig också. Liksom. Jag klättrade högst av alla brorsorna på alla träd. Det var konstigt att sen när vi är ute, då fick jag liksom bete mig helt annorlunda. För att man ska passa i mallet hur en tjej ska vara. Kanske därför jag var så bra skådespelerska, mamma har som var i min regissör.
Kommer du ihåg någon gång när du skrattade och fick tillrättavisning?
Rättavisning? Jag, för mig skrattade, men jag hade blivit så Pavlos hundar. Jag tänkte om jag skrattat ihåg, jag kom få en smäll på huvudet. Liksom. Det var helt skratt och smärta hade blivit förknippat med varandra.
Du fick...
Mamma slog till, liksom. Tyst! Alltså, det som var jätteduktig att nypa en med foten. På Iran, vi sitter på mattor bredvid varandra. Så var det.
Men att du blev bestraffad då när du skrattade, gjorde det att du gömde ditt skratt eller?
Jättemycket. Man lär sig liksom att gömma sitt skratt. Och det är väldigt sorgligt att lägga band på sig och inte skratta. Speciellt i Iran liksom. De tar ifrån oss tjejer våra skratt liksom. Det är jättesorgligt. Man lär sig läsa av att det här är bara gubbarna som skrattar. Liksom. Här ska man inte skratta för. Liksom.
Vad är de rädda för?
Men samma i Sverige. Du får inte skratta så mycket i Sverige heller. Du får inte vara för glad. Folk gillar inte folk som är jätteglada. Faktiskt.
Mm.
Det är de irriterande.
Då är man tramsig.
Ja, då man tar sig inte på allvar.
Men att du inte vågade skratta när du var liten, alltså, kändes det också som ett tvång? Eller blev det också naturligt? Eller?
Nej, det blir aldrig naturligt när du är tvungen att gömma något som är du. Det är inte. Det är som att du nyser och ska stoppa den. Det gör ont i liksom, kroppen. Och skratt är likaså. Mm. Likaså när du har gråt i halsen och inte får gråta. Liksom. Då går den inåt liksom, i kroppen.
Vad hände med ditt skratt då? Alltså, slutade det?
Nej, jag slutade aldrig skratta i Iran. Jag slutade skratta i Sverige. Och för Iran, jag visste i alla fall var jag kan skratta, var jag inte kan skratta. Jag fortsatte skratta.
Mm.
Men i Sverige när jag och min son som jag hade tagit till Sverige med väldigt svåra omständigheter och resan hade tagit närmare 1,5-2 år. När vi kom till Sverige och vi fick utvisningsbesked. Och vi fick leva i den här rädslan av utvisas med min lille pojke som jag hade liksom tagit av land och berg hit. Liksom. Jag hade glömt hur man skrattar. För i Iran jag hade i alla fall ett plats där jag kunde skratta. Men här blev det att jag var så rädd, inte för mig själv, för jag är liksom, för mig liv och döden är rätt nära varandra. För mig var liksom, vad hände med min pojke? Jag tänkte, herregud, vad är det för liv jag har kunnat ge mitt barn? Och jag var inte medveten att jag hade slutat skratta. För att när allting ordnade sig så småningom efter närmare 5 år. Och vi fick liksom besked att vi får stanna. Och jag fick frigöra mig av alls, hela den här situationen och rädslorna. Jag satt med min son i famnen. Och jag zappade bara på kanalerna och mellan kanalerna. Och sen vi hamnade på Helena Hallavan där de försöker lyfta upp någon piano. Vet du, den här klassiska. De tar upp pianon och var ett helt jävla berg. Och det egentligen fanns en någon hiss där på honom. Liksom. Och då skrattar jag helt, helt liksom oväntat. Bara skrattet kommer och tar över. Mm. Då skrattade jag rakt ut. Och det kändes nästan som att jag fick ont i ansiktet. Det är som att jag hade... Alltså min kropp hade glömt bort hur det känns att skratta.
Vad sa din son?
Han också började skratta. Han hade inte heller, liksom, jag kommer ihåg att han var inte heller så glad barn.
Nej.
Barn är barometer. De känner av. Liksom. Mm. Känner av oss. Faktiskt. Barnen är våra speglar. Liksom.
Mm.
Mm.
Den där Helena Halvan-filmen, blev den en sorts portal till ditt nya skrattande liv?
Ja, det är sant. Det stämmer. Vi kom tillbaka. Jag kom tillbaka.
Jag lyssnar och fnissar åt Sinat. Och jag tänker att jag alltid har varit avundsjuk på skrattpersoner. När jag träffar en skrattperson så undrar jag alltid, vad är det som är så jävla kul? Och varför kan jag inte tycka att det är lika kul? En vanlig tanke är nog att skrattpersoner är glädjespridare. Men för oss surgubbar så funkar skrattpersonerna tvärtom. De får oss sällan skrattare att framstå som ännu surare, allvarligare, bistrare och mer pretentiösa. Och vad var det som fick oss att bli dysterkvistar från första början? Det enda svar jag har på den frågan gör lite ont. För om jag ska vara helt ärlig så handlade det nog om att jag tyckte att skrattande personer framstod som lite korkade. Kan det vara så illa att jag bestal mig själv på en varm och glad personlighet av det simpla skälet att jag ville verka smart? Men som Sinat säger, smart baklänges blir trams. Trams är smart. Men den insikten kommer för sent i mitt liv. I Iran, under Sinats uppväxt, fanns ett hårt regelverk kring flickor och vad flickor fick göra och inte göra. Att skratta var på nej-listan. Sinat berättar också att den av regimen påbjudna slöjan inte bara var ett sätt att förtrycka kvinnor och flickor, utan faktiskt också kunde dölja flickors skratt för den iranska moralpolisen. Lång historia kort, Sinat blev bortgift som tonåring, men flydde från Iran för att komma undan tvångsäktenskapet och en förtryckande regim. Hon flydde tillsammans med sin 2-årige son. Efter nästan 2 år på flykt så hamnade de i Sverige i början av 90-talet. Men här var de tvungna att gömma sig och det gick 5 år innan de fick uppehållstillstånd. Sammanlagt många år i Sinats liv utan vare sig anledning eller utrymme för skratt.
Du vet, när man mår dåligt och ibland man är inte så medveten om att man mår dåligt. Man bara går i den här svarta. Liksom. Man går bara försöka överleva. Liksom. Så att man har inte råd att känna efter. Liksom. Det är, jag brukar säga ibland, det är så jävla lyxigt att känna att jag är trött, jag är glad, jag är ledsen. Det är så jävla lyxigt att ha rätt att känna efter hur man mår.
Mm.
Det är inte alla som har råd med det.
Nej.
Helt enkelt.
Du sa att i Iran så hade du lärt dig när du kunde skratta och inte skratta och hur du skulle dölja skrattet och i vilka situationer som du funkade och inte funkade och sådär.
Mm.
Det finns ett regelsystem i Sverige också som kanske är lika snävt, men som du sa, inte straffas lika hårt. Men hur var det liksom att kliva från ett skratt paradigm till ett annat, liksom. Hur gör man det?
Man blir komiker och försöker få alla att skratta istället.
Ja, för det är ju så otroligt den resa du gjort från att liksom inte få skratta till att få andra att skratta. Ja. Du jobbar med skratt, du tjänar pengar på skratt.
Ja.
Skrattet blir ditt liv och ditt levebröd.
Men det är inte bara det som jag försörjer mig på. Jag är rätt bra på rätt mycket grejer. Nej, men alltså jag älskar stand-up. Jag bara palkar på en bananeskal. Jag ska bli forskare i arbetslivsfrågor. Jag är ju studieyrkesvägledare och har examen och utbildningar från Sverige. Och jag har läst jättemycket på olika högskolor. Och fan i mig så mycket CSN-skulder. Ja. Så är det. Men jag liksom ville bli hattmakare. Jag anmälde mig till hattmakarkursen. Den blev inte av. Det var bara jag och en till tuggfia som hade anmält sig till hattmakarkursen. För jag älskar att se. Den blev inte av. Och de frågade mig. Vi har en annan kurs som retorik och komedi. Vill du gå på den? Och jag hade skickat Arman, min son, till teaterkollo. Så jag sa till dem att vem som håller i den, de sa att det är Malmberg. Jag gick till universitetet, jag hade inte dator hemma. Jag googlade på honom och sa, vem är det? Vilken mustasch har som Saddam Hussein? Och så sen går jag mot världens mest kunniga komiker som började lära oss komedi. Och han uppmuntrade mig. Och han fyller år snart, så vi måste fira honom. Jag kommer aldrig glömma honom.
Men jag tänker på en grej. Så här, när du var liten och bodde i Iran, då fanns det tvång kring att inte skratta.
Inte på vissa ställen. Hemma skrattade vi alla oss.
Ja, men ute på stan.
Ja, ja.
Det fanns ett tvång
i
samhället.
100%.
Och nu har du varit ett yrke där du har byggt in ett tvång att få folk att skratta.
Det är inte tvång.
Jo, men det är ändå så här,
man
kan inte vara så ständigt komiker och tänka jag ska inte få folk att skratta.
Jag ser inte som tvång, jag älskar mitt jobb. Är du tvungen att sitta här och intervjua mig?
När jag väl har tackat ja till att vara programledare för det här programmet så ja, då är det ju tvång.
Du ser det inte som en glädje att
jag försöker. Jag älskar att göra det här programmet. Jag tycker det är fantastiskt och du har ju lagat jättegod rulltårta.
Så att... Jag har inte lagat så för Ica.
Okej, det var god i alla fall. Jag får inte fram en fråga. Alltså, frågan är så här. Du har gått från ett tvång till ett annat. Du har gått från skratt-tvång bort och till skratt-tvång-skratt, så att säga.
Jag vet inte. För mig så är det liksom att se folk och skratta gör mig lycklig. Jag ser det som en glädje och tjänar man pengar på det bara det är bonus. Liksom.
Mm.
Så ser jag på det. Och jag är författare, jag är föreläsare, jag är nu... Jag står på teater, har egen föreställning när sinnet kom till bygden. Jag kan också jobba som frisör och på restaurang. Jag kan jobba med vad fan som helst. Det spelar ingen roll. Men Nej. Jag jobbar med de saker jag älskar. Och framförallt, jag älskar människor.
Det är bara jag som är mer cynisk än du är.
Ja, men 100%.
Du verkar inte ha någon cynism i kroppen överhuvudtaget.
Nej, shit i cynismen.
Men jag är inte så skrattig som du är. Om vi nu ska återknyta till ämnet för det här programmet.
Så... Du ser att du ler hela tiden.
Ja,
Sina, det är inte tv. Alltså, du har flinat hela tiden.
Ja.
Det kan du inte ta ifrån.
Det är åt dig jag har flinat.
Skrattar du åt mig? Oh.
Nej, men jag skulle gärna vara en gladare person. En sån här... Ja, men, alltså, mer skrattande.
Men jag är alla känslor. Jag liksom kämpar inte mot mig själv. Jag ser mig som ett träd. Ibland man är under snö, ibland man har blad, ibland man är full blom, ibland man har frukt, ibland man har lite larv som håller på att äta upp ens blad. Jag är liksom, jag tar livet som det kommer. Acceptans är glädjens nyckel.
Jag tar det citatet och lägger innanför i fickan. Mm.
Men jag tycker att skratt är liksom en av de finaste vi har. För att det har inte. Skratt har inget hemland. Vi alla skrattar.
Mm.
Skrattar och gråter och skriker sina känslor. Känslor har inget hemland.
Mm.
Det är samma språk i alla grupp, i alla länder, vart vi kommer ifrån.
Mm, det är sant.
Det är stort.
Du har lyssnat på Känsligt läge som är ett program producerat av produktionsbolaget Munk Studios. Producent var Emmy Bergqvist och jag heter Uje Brandelius. Tack för att ni lyssnade.